This is the day you have trained for. The day you have studied for. Utilize your superior skills. Your superior intelligence.
Sit down, Ronan!
Oh dear.
Sarah, baby!
Oh, you were one fly.
Don't make me hurt you.
Learn to defeat your ruthless enemy, Steve of Hackensack.
Ryan, you're gonna get rude.
Shut up, quadruped.
Hej och välkomna till Skräpkulturpodden med mig, Filip Sterner.
Och mig, Josef Hermansson.
Ja, och idag ska vi ju snacka om en konsol.
Mm.
Det gjorde vi ju faktiskt förra säsongen också. Men då var det PlayStation 1 och den här gången är det Dreamcast. Eller Sega Dreamcast kanske man säger till och med.
Ja, Segas drömmar om en framtid som en spelare i konsolbranschen. Som grusades i och med Dreamcast.
Ja, verkligen.
Tyvärr.
Det var ju faktiskt sista konsolen som de gjorde.
Mm.
I en tid där det borde ha varit... Det borde inte ha gått åt skogen just då, kan jag tycka.
Ja, och vad som gick snett, det kanske vi kan försöka lista ut.
Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle försöka göra det, men jag tänkte vi skulle börja i en lite mer personlig ände.
Mm.
Kommer du ihåg när du stötte på Dreamcast första gången?
Mm. Eller jag kommer ihåg, då var det, vad heter det, SVT-programmet Cyber som gjorde ett reportage om Dreamcast. Och jag varit helt förtrollad. Och i samma sekund så började jag spara pengar för att kunna köpa Dreamcast.
Mm.
Och då visade de ju lite demos och grejer och det såg så himla snyggt ut, alla spel och sådär. Och jag hade den till och med på band så att jag satt och spolade tillbaka och tittade om och om igen. Och var så himla peppad. Och då började jag köpa Superplay också, tror jag, i samma veva för att man kunde läsa om den i den. Det var mitt. För att jag var ju Sega-spelare och jag var inte så jävla övertygad om Saturn. Sega Saturn. Jag var inte så intresserad av den för jag tyckte inte det fanns så roliga spel.
Nej.
Men här såg det verkligen både snyggt ut och ja, spännande spel.
Jo, men jag kommer också ihåg första gången man såg Dreamcast. Jag såg det aldrig i butik, vill jag minnas i alla fall. Men jag kommer ihåg att man såg reklam för det.
Mm.
I tidningar. Och att det kändes nästan redan från början en liten mytomsbunden konsol. Jag vet inte, det kan ju vara lite efterhandskonstruktion också, men det känns som att det var extremt få som hade Dreamcast.
Mm.
När det begav sig. Det ska vi komma till också. Men första gången som jag spelade det var på, vi hade liksom på området där vi växte upp. Där fanns det också en lokal som på tisdagar och torsdagskvällar så fick kids i min ålder hänga där och så kunde man spela typ Monopol och ibland hade de även konsoler där och där brukade de ha ett Dreamcast.
Okej, så typ bostadsföreningen hade då köpt in ett Dreamcast eller var det att någon kom med ett?
Det här var någon slags, det måste ha varit en kommunal satsning på något sätt. De ville väl att kidsen på vårt område skulle kunna hänga någonstans. Så det var ju där ett tag, men jag vet inte liksom var det kommer från början. Det känns så jäkligt kul om Sala kommun i slutet av 90-talet köpte in ett Dreamcast.
Ja.
Men jag vet inte, eller om det var, för det var ju olika föräldrar typ som hängde på den här träffpunkten som det hette.
Just det. Jag tänker en Dreamcast är ju typ den perfekta konsolen att ha på typ fritidsgårdar och sådär, för det är ingen som hade den hemma.
Ja.
Så då var den lite exklusivt liksom att gå och åka någonstans och spela Dreamcast.
Ja, för sen kom jag ihåg det enda som fanns sen på Onsagården, det var väl PS2 typ, tror jag.
Mm. Och den hade ju alla ändå. Så. Fast det fanns ju kanske lite roliga spel och så att man hade oftast två doser så att man kunde spela flera.
Ja, och lite där med Guitar Hero och allt det där också. Vart ju väldigt, ska man säga, ja, multiplayer-vänligt.
Mm.
Men där kommer jag ihåg att jag spelade det och det enda spelet som jag kommer ihåg att vi körde där, det var någon slags Tomb Raider kopia eller liksom, vad säger man när man portade, omportning av Tomb Raider.
Ja, det var Tomb Raider helt enkelt.
Ja, men jag kommer inte ihåg vilket av dem det var och jag tror inte det var liksom ettan eller tvåan som jag spelade mycket, utan det måste ha varit en annan.
Ja, just det. Ja, men det är roligt att det var just Tomb Raider du spelade, som är så typiskt ändå PlayStation-spel.
Ja, men, verkligen.
Men det jag för mig är ju typ att så här, är det ett fjärde Tomb Raider eller någonting som kom till tidigare till Dreamcast? Jag kan minnas fel också, men...
Någon lyssnare kanske vet och kan reda ut Tomb Raider timelinen för oss.
Precis.
Nej, men så var det. Och sen, om vi ska gå in på lite fakta så där, så var det ju rätt flummigt, för att konsolen var ju liksom i Europa, i alla fall så var den väl bara under liksom tillgänglig under 3 år.
Ja.
Vilket är, det måste ju vara rekord för kortast tid på en konsol.
Ja, Virtual Boy var väl säkert kortare, men, ja, men på en sån där tv-spelskonsol så borde det vara rekord.
Ja.
Typ. Eller ja, kanske att de här Jaguar och de här, jag vet inte hur länge de fanns, men från en sån stor konsoltillverkare ändå, som Sega faktiskt var på den här tiden.
Ja.
Ja, jag kommer ihåg, för jag skulle ju köpa ett Dreamcast.
Ja, hur gick det med sparandet?
Jo, då var det ju sommar 99, det här Dreamcast släpptes väl på hösten 99, så hade precis min kompis köpt, vad heter det, ett PlayStation, för det var på extra pris på Interlek, som leksaksbutiken hette. Och då var jag så himla peppad, för att jag hade ju liksom mitt Sega Mega Drive 2 hade ju blivit liksom lite åldrat och det var inte lika roligt att spela. Och så fick jag se när han visade det där, så att då var jag eld och lågor och tänkte, nej, jag använder mina pengar nu och så köper jag ett PlayStation istället. Och man fick ett spel med och lite sådär. Så att det var ju perfekt. De pushade liksom för att sälja PlayStation. Och då tänkte jag, jag struntar i Dreamcast och kör PlayStation istället.
Fick du en slant över då eftersom det var billigare?
Nej, men jag tror inte att jag hade hunnit spart färdigt. Men lite fick jag väl. För att jag hade ju ändå, det skulle komma där slutet av 99. Men jag var ju också så här, tid var ju helt annorlunda på den tiden. Så att det var ju också så otåligt att vänta på.
Ja, verkligen.
Där, så då tänkte jag, men då är hela sommaren jag kan spela med mitt nya tv-spel. Liksom.
Ja, nej, men jag, som sagt, det var bara på den här ungdomsgårdsliknande stället som jag kunde spela på. Sen har jag aldrig stött på någon. Jag tror jag aldrig har träffat någon som har sagt att de hade Dreamcast hemma.
Nej.
När de var små, vilket säger en del. Men jag har ju faktiskt köpt ett Dreamcast.
Ja, det har du ju. Och det är ju så himla peppat på att spela också.
Ja, jag tänkte, det här är ju sista avsnittet för säsongen. Så någon gång i sommar tänkte jag väl i alla fall att vi ska göra en Let's Play på något spel till Dreamcast.
Mm.
Så får vi väl försöka få ut det bara på något vettigt sätt. Ja. Men det vore ju skitkul att göra en sån när vi är lite lediga.
Det tycker jag absolut att vi ska göra. Och jag kommer ihåg, för här så fanns det ju faktiskt på tv-spelsbutiken Nordic Games, som det hette då, tror jag. Hade de faktiskt en demomonter för Dreamcast. Och så kommer jag ihåg att jag frågade om jag inte fick provspela Shenmue. Alltså det var ju så himla mäktigt. Men då sa han i kassan bara, nej, det är en kvarts introfilm och den går inte att skippa, så du får inte spela det.
Ja, om du... Hang on a second, vänta bara. Här har vi ju faktiskt spelet.
Du äger ju faktiskt den ut i Dreamcast.
Så det kanske är det vi ska köra då, helt enkelt. Men det kan ju... Jag vart ju lite skrämd nu. När du sa att det var en kvarts förfilm som inte gick att skippa. Men ja.
Ja, och för lyssnarna som inte ser det här, så är det ju en jättestor box också. För det är ju flera skivor och det var ju så massivt stort spel. Och det var ju verkligen före sin tid med den här öppna världen och att man hade ganska mycket fria val. Tyvärr så är det ju liksom så att jag skulle ju verkligen önskat att jag spelade det spelet då, för då hade jag verkligen älskat det. När man har gått tillbaka till det nu så är man ju så van med GTA och alla de här som verkligen är öppna världar, vilket gör att det här känns mycket begränsat och kontrollen hänger inte alltid riktigt med och så.
Nej, det var nog en riktigt sjuk upplevelse att spela det där back in the days, eftersom det knappt fanns någonting som liknade det.
Ja, jag tänker vi kanske kan göra ett avsnitt sen när vi fördjupar oss lite mer i Shenmue, för det finns så mycket att snacka om där.
Kanske efter vi har spelat det någon gång så får vi dyka ner i det där kaninhålet. Men jag tänkte vi backa tillbaka lite och kolla vad, liksom, vad Sega var någonstans där när de släppte Dreamcast. Så en snabb recap. 1983, 15 juli, så släppte de sin första konsol som bara släpptes i Japan. SG-1000. Det kom sen någon variant som hette SG-1002. Vilket jag tyckte var ganska dåligt uppföljande namn, för den borde väl ha hetat SG-2000, kan jag tycka.
Det är så här, väldigt, väldigt, vad heter det, försiktigt.
Ja, eller hur? Men det var något försök, för tydligen så hade arkadmaskinsmarknaden hade gått ner. Så då ville, och Sega var ju en arkadmaskinstillverkare, arkadspelstillverkare, utvecklare. Så då ville man profita lite på hemmabruksgrejen. Mm. Och roligt är att samma dag som den här SG-1000 släpps i Japan så släpps också Famicom, alltså NES.
Just det.
Släpps samma dag i Japan. Precis.
Konkurrenter redan från starten.
Ja, verkligen.
Ja, men intressant. Men då misstänker jag att SG absolut inte var lika spelvänligt som Famicom.
Nej, det var det ju inte. Och det fick ju inte riktigt lika fart så. Mm. Och det var väl mest sett som en bonusgrej förutom det de sysslade med som att tillverka eller utveckla spel till.
Just det.
Arkadspel, det här var liksom mer en extra grej.
Kom den någonsin till Sverige?
Den här? Nej, inte nej. Vad jag kunde hitta. Jag hittade bara release-datum i Japan.
Mm.
Men det kanske var någon affärsman i början av 80-talet som plockade hem, jag vet inte, och ludde om, för jag antar att de inte funkade i, nej, just det, Europa. Men ja, den här SG-1002, den kom ett år senare. Och sen september 86, då kom ju Master System.
Just det.
Och här, den var tydligen också bakåtkompatibel med de här tidigare spelen. I alla fall i Japan.
Okej.
Okay. Så det gick att spela sådana på Master Systemet. Och ja, den sålde 10-13 miljoner sålda enheter, där liksom officiella siffran.
Oj.
Det är ganska mycket.
Verkligen.
Men sen har vi Sega Genesis, eller Mega Drive som vi säger här i Sverige, 31 miljoner sådana enheter. Augusti 1989.
Den var det ju många som hade på den tiden.
Den var det väldigt många som hade. Och här kommer vi ju lite in på kanske vad det var som vart Sega tog, var de tog fel väg.
Ja.
Hur de skulle fortsätta. För det var ju super framgångsrik. Och den fortsatte sälja under ganska många år. Men samtidigt så ville man ju utveckla sig på något sätt, och då kommer ju med de här konstiga, eller lite förhastade besluten kanske, att släppa massa tillägg.
Just det.
Så dels kom det väl den här Sega Mega Drive 2 som var någon slags uppdatering, va?
Ja, lite mer slimmad version också.
Ja, just det. Man är nästan mer van att se 2 nu när jag tänker efter. Ettan är ju lite mer bulky. Men då kom ju den här Sega CD.
Just det.
Som man kunde koppla på. Och även Sega 32X. Och jag kunde inte hitta exakt, men till 32X, jag tror det bara kom så här 30 spel typ. Till det.
Ja, ja, men verkligen. Det är konstigt att de liksom... Det är rätt häftigt att man kunde bygga på konsolerna på det här viset på den här tiden.
Ja.
Men också så här rätt värdelösa add-ons.
Men det började ju redan, kommer du ihåg den där coola känslan till Sega Genesis eller Mega Drive med Sonic och Knuckles?
Ja, ja, det var ju så väldigt, ja, häftigt att man kunde.
Ja, att du kunde vara en kassett så kunde man stoppa ner andra Sonic-spel där i. Då fick man liksom en bonusgrej med.
Ja, precis. Man kunde spela Knuckles på de banorna och sådär.
Det är riktigt tufft.
Men vi äger ju en Sega CD tillsammans.
Mm.
Och det är ju helt ganska värdelösa spel, i alla fall de vi har till det.
Ja, ja, jag tror också att vi kanske har de lite billigare som finns på marknaden, de, ja, spelen. Men det var ju knappt spelbart. Nu var det väl ett år sedan eller två vi testade den där sist. Mm. Men, det kanske är dags för det också, men jag minns det som nästintill ospelbart det vi spelade. Men ja, de kör sin Mega Drive-konsol på lite, säger man, konstgjord andning. För att hålla igång den. Men den är populär i ganska många år ändå. Det var säkert därför de inte riktigt tog steget att gå vidare.
Nej, och men... där är väl också att det var problem med utvecklingen av Saturn. Att de visste inte riktigt vart.
Nej, men problemet med Sega Saturn var ju att den skulle, nu utgår jag från den amerikanska marknaden här. För när den skulle släppas i USA så ville de hinna före PlayStation's lansering i USA.
Ja, just det.
Så Sega Saturn skulle ha släppts på hösten 95.
Mm.
Men valde att släppa tidigare i maj 95 i USA. Och då finns det ju en rolig story som vi har dragit upp i PlayStation-podden. På presskonferensen för PlayStations lansering i USA när de skulle gå igenom priserna, så gick ju han bara upp på scenen och sa 299 bara.
I'm going to ask Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, to join me for a brief presentation.
Att den skulle kosta så mycket pengar, och det var väl 1 000 kronor eller över $100 billigare än vad heter det, Sega Saturn.
Ja.
Och då var det ju tråkigt, för då hade ju Sega Saturn redan satt sitt pris och lanserats. Och var väl redan vid det priset de hade satt, som var $100 dyrare, att det var ju, då hade ju även de subventionerat priserna och bara pushat ner det liksom, så mycket de kunde. Så kommer giganten Sony och släpper sig in för $100 billigare.
Precis, och den var ju mycket, den var ju väl rätt dyr i produktion. Och Sega Saturn var ju väl rätt dyr att producera också, till skillnad från PlayStation.
Ja, precis. Och sen det irriterade jättemånga utvecklare som ville utveckla till Sega Saturn, att de flyttade fram datumet så att den släpptes tidigare.
Mm.
För det var massa utvecklare som hade lagt massa pengar på utveckling, men så hann de inte klart med spelen till lansering.
Just det.
Vilket gjorde att de tappade massa potentiella inkomster för att liksom rida på lanseringshypen.
Mm. Ja, just det. För det är viktigt där också med rätt grymma spel vid lansering, i alla fall vid den där tiden.
Ja,
det är viktigt att idag också, men tänk speciellt.
Man får med ett riktigt bra spel liksom, kanske.
Mm.
Det finns bra starter packs. Ja, om vi jämför dem med Sega Mega Drive som sålde 31 miljoner ex, och Sega Saturn sålde 9,2 miljoner ex. Så det är ju några stycken, men det är ju fortfarande bara en tredjedel.
Mm. Men Sega Saturn vet man ju ändå att det var folk som hade hemma i alla fall.
Ja, men det vet jag. Minst en som jag känner till som hade.
Men de känns också som att de gick på en liten nitlott, för att det kommer ju aldrig riktigt så roliga spel till den.
Ja, när vi har snackat om sådana här olika format och sånt där. Så ja. Kan tidigare med Betamax och VHS och vad var det med minidisk och DCC. Att man vet aldrig riktigt om man ska köpa det som blir framgångsrika produkten eller inte.
Nej, precis.
Jag kan inte låta bli att tycka synd om folk som köpte på sig massa beta-grejer eller liksom annat format som hade liksom tog fart.
Ja, sådana som är liksom, som alltid ska vara först med det senaste.
Ja, och jag kan tänka mig någon pappa eller mamma som sparade ihop pengar och köpte en Sega Saturn till sina barn. Som var liksom dyrare än PlayStation. Och sen så händer ingenting med konsolen. Och alla kompisar spelade fantastiska PlayStation-spel.
Ja.
Men nu har jag inte superbra koll på Sega Saturn heller. Men det fanns säkert grymma spel till det också. Något i alla fall.
Främst den här 2D-plattformsspel. Finns det några grymma. Men 3D-grejen, den var väl inte lika bra. Vad jag vet så var den lite svår att utveckla till också. Vilket gjorde att många valde att det var mycket billigare att utveckla spel till PlayStation också.
Ja, det läste jag någonting om också, att den var svår att utveckla till. Mm. Så att PlayStation skulle ha varit väldigt lätt, så då hakade väl folk med där. Så det då, i kombination med att de körde Genesis på konstgjord andning i 6 år och släppte tillägg som de inte riktigt pushade så mycket spel till heller.
Mm. Det känns som att Sega var lite överallt och ingenstans på den här tiden.
Ja, och liksom varje dag som går så tappar de marknad, liksom, marknadsandelar. och jag läste någonting också om att ledningen på Sega inte var så här. Det var någon ny chef som det kan vara, som tänkte att ska vi verkligen fortsätta med det här, liksom.
Nej.
Men då kom ju, vad heter det, Sega Dreamcast så småningom. Som du var inne på där hösten 99.
Mm.
Och det som är lite coolt då med den här konsolen, det är ju att de försökte ju hoppa över nästan en generation. Eller de var ju först i sjätte generationen, tror jag man brukar säga.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag kommer ihåg när man såg typ Virtua Fighter-demon till Dreamcast. Man tänkte så här, jävla, det ser precis ut som på arkadhallarna.
Mm.
För Sega utvecklade ju också majoriteten av de svenska importerade arkadspelen på den här tiden. Så att det var ju verkligen att man fick arkadspelens grafik hem i tv-soffan på riktigt, det kändes det ju så.
Och jag tror att många av spelen är såna där, liksom, att man kan välja arcade läget liksom på dem. Så skulle man kunna sitta hemma och öva så att man någonsin kommer förbi den där första delen av ett arkadspel som man aldrig kommer förbi egentligen. Mer pengar to continue.
Ja.
Men de var ju först med några grejer, åtminstone så var det min första konsolen som hade ett inbyggt modem, att det var standard. Så du kunde ju spela online-spel via konsolen, vilket var nytt. Däremot så hade de haft ett tillägg på Sega Saturn som du kunde stoppa in och koppla upp den också på internet.
Just det. Jag vet att jag har en sån här Sega Dreamcast internetskiva hemma.
Ja, den hade ju, vad heter det, browser också liksom.
Mm.
Och vad jag har hört så finns det folk som fortfarande har servrar där man kan spela de här Dreamcast-spelen online. Så det kanske är också någonting man ska försöka göra.
Mm. Phantasy Star Online var väl den här stora pushen de hade för online-spel, va?
Om jag får visa här så har vi faktiskt det här.
Ja, snyggt.
Men det har jag inte heller hunnit spelat. Men
det är ju endast online det, va?
Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att jag kan spela det någonstans.
Ja.
Ser ju ganska okej ut när man tittar på bilderna på baksidan. Ser mycket bättre ut än PlayStation 1. Men det är ju också efterföljare, liksom. Efterföljande generationen.
Mm.
Men ja, vi får se. Vi
undersöka om vi kan spela Phantasy Star Online. Men Shenmue blev vi i alla fall kunna provspela i alla fall.
Ja, absolut. Och så får vi se om jag ska köra en check om det är möjligt att koppla upp den på internet. Men man måste ju ha massa adapter då. Det beror på hur mycket det kostar. Mm. Så kul tror jag det inte är på Dreamcast Online Gaming Community. Nu, jag ska säga det också att den här lilla dosan som man satte ner i konsolen på Sega Saturn hette Netlink, Sega Netlink.
Just det.
Men ganska coolt ändå. Snacka om att förstå att online gaming kommer bli stort om man bygger in modemet i konsolen redan 99.
Mm. Eller till och med
alltså, jag förstår hur det fungerar riktigt, eftersom alla satt, alltså modemet som var i dem var ju så här 56 kilobits modem. Krävdes det så lite för att hänga på spela online spel, kanske vi gjorde. Känns flummigt.
Mm. Ja, men det är väldigt intressant, och jag kommer ihåg en annan cool grej med Dreamcast, det är, vad heter det, minneskorten som satt i dosen.
Mm. Precis, som man kan ta ut. Och vissa hade ju inbyggda spel i de där också.
Mm. Ja, just det. Man sparade ett spel och så kunde man spela något minispel som var kopplat till det spelet.
Också lite roligt easter egg.
Ja.
Typiskt Sega på något sätt. Inte som helst, liksom, ska man säga, nödvändigt. Bara en bonusgrej.
Ja, men det känns ju precis. Det känns ju som att de var väldigt innovativa och experimenterade väldigt mycket. De var väl först också med, vad heter det, trådlösa handkontroller, alltså som officiella för.
Ja, men jag tycker det är lite kul med den där att man kunde spela som ett litet minigame på minneskortsgrejen. Att det känns som en typisk sån grej som en som inte fick PlayStation utan Dreamcast skulle skryta om till någon som har PlayStation.
Precis.
Ja, men, du kan inte spela minigames på ditt minneskortshållare.
Nej. Exakt så. Och så att de, vad heter det, hade, det var ju också en sån konstig, jag vet ju att de få som jag vet hade ett Dreamcast eller haft det senare, har haft problem med att sladden till dosan går åt fel håll liksom, så att den blir så här glapp väldigt snabbt.
Ja, det har jag inte tänkt på. Nu tittade jag på min dosa här och det gör den ju faktiskt. Konstigt val av Dreamcast eller Sega att sätta den så.
Mm. För den, då blir den ju som gjord för att böjas.
En annan stor grej, varför man tror att Dreamcast, förutom alla de grejerna vi har nämnt hittills som Sega gjorde tokigt, det var ju att PlayStation 2 som kom sen hade DVD.
Just det.
Spela DVD. Och det hade ju inte Sega. Och man verkar ju bara tro att Sega tyckte att det var för dyrt att stoppa in den tekniken. Och de tänkte att hur intresserade kan kidsen vara att kunna kolla på DVD? Ganska mycket skulle det visa sig.
Ja, intressant att se bara om de hade stoppat in en DVD där. Vad hade hänt?
Mm, för då hade de ju varit först. Och jag tror att väldigt många första DVD-spelare de hade var ju PlayStation 2.
Ja. Ja, de hade också varit väldigt tidiga då med DVD-spelare liksom. Redan 99, 98.
Ja. Och sen en annan grej. De brukade ju säga att jag läste att de hade liksom tonat ner lite i marknadsföringen. De sa att de hade en CD-ROM.
Mm.
Marknadsförde som det. Men de hade någonting som hette en GD-ROM.
Okay.
Som tydligen var ett eget format. Så CD-skivorna som kom till Dreamcast, de, om jag förstod rätt så läses de, det finns två lager av data i dem. Flummigt. Så den kan läsas data på två nivåer liksom.
Mm.
Men på så sätt kunde man också få in mer data på dem. Man fick in en gig tror jag, något sånt där.
Okay.
Vilket var mer än andra.
Och jag kommer ihåg också, vad heter startuppljudet till Dreamcast. Det var ju väldigt... Att den har någon väldigt mystik i sig.
Ja, det adderar ju lite till den här att det skulle vara en lite mytomspunnen konsol, ja. Verkligen.
Sen var det väl, Microsoft var väl utveckla nästan så att en Windows CE till Dreamcasten för att det skulle vara enklare att kunna utveckla spel till Dreamcasten och också kunna utveckla dem till PC samtidigt.
Mm-hmm. Så man kunde porta det på något sätt, på ett lätt smidigt sätt.
Ja, men precis. Jag för mig att det var något sånt. Och det var väl också så här lite starten för Microsoft att komma in i konsolbranschen.
Precis, med Xbox.
Mm.
När kom första Xbox?
2001 kom den.
Ja, det rörde ju också om lite i grytan, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Det var i slutet av 2001 när den kom.
Mm.
Men jag gick ju istället för... Jag köpte ju mitt PlayStation 1, men sen så gick jag ju över och köpte ett PlayStation 2. För jag kände... Eller jag var så himla nöjd med min PlayStation 1 att jag var sugen på att bara fortsätta med PlayStation. Då var jag inte lika intresserad av Sega. Och jag tyckte väl heller inte att det kom så mycket... Många fler intressanta titlar än liksom Crazy Taxi som var roligt i några timmar. Sen var det ganska enformigt. Men då var ju också att till PlayStation så skulle ju GTA komma. GTA 3 och lite sådär. Så att då, det såg var mer framtid. De hade ju mer spel liksom på gång.
Nu så är det... Ska man säga. I nutid så har jag försökt kolla upp lite vad det finns för goa spel till Dreamcast nu när jag faktiskt äger det. Och det här är ju ett väldigt populärt spel som kom till Jet Set Radio.
Det var jag väldigt peppad på.
Ja, när man liksom pitchar vad det är. Det är att man är inlines-åkare i 90-talets Shibuya i Tokyo och åker runt och ska göra graffiti-målningar och akta sig för polisen. Jag har spelat det. Jag har nog lagt någon timme på det i alla fall. Det är ju kul, men det vore mycket roligare om det var normala kontroller.
Ja.
Så man blir så jävla frustrerad. Men det är ju för att utvecklingen har gått så långt så att med de grymma kontrollerna vi har idag, då blir det liksom jättekonstigt för hjärnan att gå tillbaka till det där.
Ja, precis. Jag upplever också så. Jag tycker det är jättesvårt att spela Tomb Raider nu för tiden. Så frustrerande.
Ja, så herregud.
Man lär ju verkligen, då lär man verkligen sitta och spela det. Och så får man typ inte spela någonting nytt. Man måste verkligen...
Ja, men typ knappt ett mobilspel får man ju spela. Nej. För att man får liksom gå in på torkan när det gäller nya spel ett tag innan man ska börja spela det.
Precis.
Så det tyckte jag var lite kul, och det är jäkligt bra musik i det också. Och känns så sjukt liksom den här tiden runt millennieskiftet.
Och det här släpptes ju senare till Xbox också.
Ja, det kom en ny version.
Vilket många av de här PlayStation, eller vad heter det, Dreamcast-spelen, när de la ner produktionen så fick de ju släppa alla bra spelen. Kom ju sen till antingen Xbox eller PlayStation.
Mm.
Och Sega började utveckla spel istället för att utveckla till sin egen konsol.
Precis, och det här Shenmue som du var snackade om innan, det har ju också kommit i remasters till PlayStation också, tror jag.
Både PlayStation och Xbox. Och det släpptes ju nyligen en trea till också, som jag tror inte så många köpte, men det var mest för fansen, tror jag.
Ja.
Ett annat spel som var, eftersom jag är ett stort Resident Evil-fan, så var jag en annan anledning varför jag borde ha skaffat Dreamcast, är att Code Veronica släpptes exklusivt till Dreamcast där i början.
Just det. Och sen typ året efter kom det till PlayStation 2, va? Har du spelat det sen? Resident Evil Code Veronica?
Ja, det har jag spelat.
Är det ett av de bra spelarna?
Ja, men det är väl egentligen det som är det officiella Resident Evil 3.
Okej.
Okay. Eller nej, det är så här. Det var det de utvecklade som skulle bli Resident Evil 3. Men istället blev ju Nemesis Resident Evil 3, som egentligen skulle bara varit ett sidospel. Liksom.
Jag förstår.
Men då fick Code Veronica, vilket gjorde väl också att Code Veronica inte fick lika mycket kärlek. Men vi gör ett avsnitt där vi pratar mer om Resident Evil. Kommer nästa säsong.
Ja, det ska vi absolut göra. Men du var ju lite inne där också. Crazy Taxi, klassiskt spel. Soul Calibur, det fanns väl också till PlayStation sen så småningom.
Virtua Fighter. Men
Virtua Fighter, Virtua Tennis. Skies of Arcadia var ju ett klassiskt så här, RPG-spel också.
House of the Dead också.
Ja. Men om vi ska sammanfatta lite då. Dreamcast släpptes. Det sålde 9,1 miljoner ex är officiella siffran. Det är ju en 100 000 mindre än Sega Saturn.
Just det.
Sen har du ju fått en liksom, liten annorlunda nostalgisk grej med Dreamcast eftersom den gavs upp så tidigt. Det var bara 3 år som man kunde, som den liksom var tillgänglig i Europa och något år till i Japan, och 2004 så slutade de reparera dem också, så det är ju verkligen jättekort tid.
Ja.
Och det gjorde också att Sega då helt slutade göra sina konsoler, utan gick tillbaka till att bara köra på med sin spelutveckling.
Precis. Och det var ju synd, för att jag hade gärna sett att Sega fanns kvar.
Ja, men
med deras innovativa lösningar på saker och ting.
Eller hur? Lite mer maktbalans. Ja, har vi något mer att säga om Dreamcast innan vi lägger ner?
Nej, men det är en bra konsol och härligt att vi får återbesöka den. Så vi kommer lägga ut någon liten specialare när vi provar spela lite
Dreamcast. Ni kan se den här det här Dreamcast-avsnittet som en uppvärmning till våran Let's Play som vi kör i sommar.
Precis, så vi kör lite, lägger upp lite spännande grejer under sommaren.
Precis, så vi har en idé för ett extra avsnitt också som vi har tänkt på.
Ja.
Så följ oss på sociala medier, tycker jag, så håller ni koll. Och sen, vi kan nästan lova att vi gör en Shenmue-special nästa säsong. Men det var allt för den här veckan.
Ja.
Sista avsnittet för säsongen också. Så ha en fin sommar allihopa.
Yes.
Så hörs vi till hösten.
Ja, och det var allt för idag. Josef Hermansson heter jag.
Filip Sterner heter jag. Hörs. Hej. Hej och välkomna till Skräpkulturpodden med mig, Filip Sterner.
Och mig, Josef Hermansson.
Det var lite roligare än vad jag trodde. Vi tar den en gång till.
Oj, förlåt.
Kul med namnhumor.
Ja.